solo. Vi ber. Helige Ande, tack för att du är här. Och att du vill möta med oss. Att du vill lysa upp det som behöver lysas upp. Helige Ande, öppna ditt heliga ord för oss. Så att vi hör din röst idag. Amen. I tisdags så fick jag som mogen vuxen vara med på det som vi kallar för konfa. Jag kan säga att det är en grundkurs i kristen tro för ungdomar som går på högstadiet och som vi gör tillsammans med Ryttargårdskyrkan. Och utifrån det material som vi följer under året så skulle jag hålla i det första undervisningspasset. Och det inleds med att man tittar på ett filmklipp ur den här filmen. En del av er kanske känner igen den. En del av er kanske har sett den. Det är hur som helst filmen Frost. De två systrarna Anna och Elsa. Och i den här scenen som vi såg i tisdags så går Anna in i en situation med fara för sitt liv för att stå upp för sin syster Elsa. Hon är beredd att ge sitt liv för sin syster. Och hur det här slutar får ni kolla filmen om ni vill veta. Men den frågan som ställs utifrån det här filmklippet, det är om det finns något eller någon som du är beredd att dö för. Eller som du åtminstone önskar att du vore beredd att dö för. Och det är ju en hyfsat stor fråga att inleda en grundkurs i kristen tro med. För ungdomar i högstadieåldern. Eller för vem som helst. Frågan ställs med utgångspunkt i att undervisningen som helhet under hela året utgår ifrån de två böcker i Bibeln som är skrivna av aposteln Lukas. Och det vet alla vilka böcker det är, eller inte. Det kunde ungdomarna i varje fall. Det är Lukas evangeliet och det är apostlagärningarna. Och den första delen av de två böckerna i den första boken i Lukas evangeliet gör tydligt att Lukas sammanställt sitt evangelium för att en man som heter Teofilos ska förstå att de upplysningar han har fått är tillförlitliga. Lukas skriver alltså för att Teofilos verkligen ska kunna tro att det han har hört om Jesus, att det är sant. Därför skrev Lukas sitt evangelium. Och man tror att det skrevs omkring år 60 efter Kristus, vilket sammanfaller med att den kristna kyrkan upplevde en första mer omfattande förföljelse. Så Lukas budskap blir till Teofilos att det du har hört om Jesus, det är sant och det är värt att både leva och dö för. Kom ihåg det när du möter motstånd, för det kommer du förmodligen att göra. Under samma årtionde, 60-talet efter Kristus, så skriver Paulus sitt brev till församlingen i Filippi. Det brev som vi alltså predikar utifrån under den här hösten. Och för Paulus är den här förföljelsen väldigt konkret. Han sitter ju själv i fängelse när han skriver. På grund av sin tro. Och ni som var med förra veckan, när vi inledde predikoserien, kanske minns att detta att sitta i fängelse, det har väl aldrig varit en drömtillvaro. Men det var extremt tuffa förhållanden på den här tiden. Där den som satt fängslad var helt beroende av att det fanns folk utanför fängelse som försåg den fängslade med det som behövdes, för annars var det kört. Men precis som Lukas, den Lukas som faktiskt också var en medhjälpare till Paulus, så skriver Paulus för att övertyga sina vänner i Filippi om att det de har hört om Jesus, det som de redan har upplevt, att det är sant och det är värt att både leva och dö för. Och för att understryka detta så tar Paulus sitt eget liv som exempel. Där hans längtan är att han nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med sin kropp. Med sitt liv. För det var i sanningen fråga om liv och död. Ja, vad är det som gör att människor är beredda att offra allt för det man brinner för? Vad är det som gör att man till och med kan tänka sig att dö för det man tror på? För det finns många exempel på det. Jag tror att många här inne skulle säga att ja, mina barn, min familj, kanske mina vänner, de skulle jag vara beredd att göra ja, men i princip vad som helst för, som står i min makt. Att ge sitt liv för en annan människa. Likaså finns det de som skulle vara beredda att dö för en inre övertygelse. Politik, filosofi, religion. Det finns många exempel genom historien. Vad som har gjort att man har varit beredd att gå i döden för sin sak. För det man tror på. Voltaire, en av de som var framträdande under franska revolutionen. Slutet av 1700-talet lär ha sagt att jag delar inte dina åsikter. Men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Jag delar inte dina åsikter, men är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Tål att tänkas på. Men det finns också de som har varit beredda att dö för sånt som man nog skulle kunna säga är direkt destruktivt eller rent av ont. Övertygelse drivna av rädsla, av hat, av girighet och egoism. Ändå övertygelse så starka att man skulle vara beredd att dö för dem. Och vad säger det? Att dö för det man tror på kan alltså å ena sidan vara ett vackert vittnesbörd om kärlekens oerhörda kraft. Men lika gärna vara en påminnelse om ondskans järnfasta grepp om människan. Har du något som du är beredd att offra allt för? Som du skulle vara beredd att dö för? Eller åtminstone som du önskar att du vore beredd att dö för? En hyfsat stor fråga även i en gudstjänst i Johanneskyrkan. Jag tänker att en helt avgörande fråga är om det är sant. Om det är på riktigt. Om det berör på djupet. För om det inte är sant, om det inte är på riktigt, då kommer du förmodligen inte att hålla fast vid en övertygelse om det kommer till skarpt läge. Så vad är sanning? I en postsekulär tid, den tid som vi sägs leva i. Vi lever i en postsekulär tid. Det låter väl fint. Så talas det inte längre om en sanning. Utan om flera sanningar. Att det inte finns en stor sanning. Utan att flera sanningar helt enkelt samsas med varandra. Jag tänker att den här programserien, SVT:s programserie Min sanning, här representerad av Ulf Ekman, tidigare föreståndare för Livets ord, numera del av den katolska kyrkan. En programserie där olika kända personer får berätta om sitt liv utifrån en rätt så talande titel, Min sanning. Min sanning och din sanning är ingen sanning är mera sann än den andra. Just för att det inte finns en sanning. Och det beror självklart på vad man lägger i detta. För självklart kan det finnas olika perspektiv som i en mening skulle kunna betraktas som olika sanningar. Men det är inte självklart att alla dessa sanningar i strikt mening är sanna bara för det. Tänker att det blir inte minst tydligt i en rättegångssituation när ord står mot ord. Men där målet är att slå fast vad det är som verkligen har hänt. Vad det är som är sant. Och likväl så finns ett rådande synsätt som menar att det finns inte en sanning. Det finns flera sanningar. Urban Ringbäck, som är pastor och musiker och annat från Göteborg, han har sagt att detta att det inte finns en stor sanning, att det i grunden är en variant av ursynden eller urlögnen. Frågan som ställs i första Mosebokens tredje kapitel: skulle då Gud ha sagt? Skulle då Gud ha något att säga om sanningen? Om vad som är sant? Ja, menar Lukas. Ja, menar Paulus. Paulus drivs av en övertygelse som gör att varken förföljelse eller fängelsestraff kan få honom att vackla. Och det som får åtminstone mig att tänka till utifrån den text som vi har hört Lolo läsa, det är hur han hela tiden relaterar sitt liv till evangeliet. Till det som han ser som sin uppgift, att förkunna evangeliet. Hur han hela tiden betraktar sitt liv i relation till en större berättelse. Hade jag suttit i fängelse, hade jag förmodligen gjort det, för jag hade snattat det. Nej, det hade jag inte. Jag vet inte varför. Så hade jag nog frågat mig: vad kunde jag ha gjort annorlunda? Är det någonting som jag gjort fel eftersom jag hamnat i fängelse? Jag skulle ha rannsakat mig själv. Och det är klart att jag tänker att det finns något gott i det. Jag vill inte framstå som allt för svag inför er. Det är bra att rannsaka sig själv. Men i Paulus fall så tycks inte huvudfrågan vara: vad är det som jag har gjort fel? Vad är det som jag kunde gjort annorlunda? Utan hur har detta påverkat evangeliet? Hur relaterar min berättelse till den större berättelsen? Hur relaterar min sanning med den större sanningen? Det är han mera intresserad av. Och svaret på den frågan utifrån den här texten, det är alltså, ja, men det som har hänt mig, att jag sitter här fängslad, det har ju faktiskt rätt oväntat fört evangeliet framåt, inte bakåt som man kanske skulle kunna tro. Till exempel så vet nu alla i princip att det är för Kristi skull som jag sitter här. För det ryktet har börjat sprida sig. Och det är jättebra att de känner till det. Och dessutom så har de allra flesta kristna här omkring blivit så styrkta i sin tro att de nu vågar predika Guds ord ännu mer frimodigt än vad de gjorde förut. Och det är ju helt fantastiskt. Kort sagt, Paulus konstaterar att hans motgångar har påverkat evangeliet i positiv bemärkelse, och det tycks vara det enda som egentligen intresserar honom. Det stör honom inte ens att vissa tycks predika evangeliet med grumliga motiv, som gör att det till och med blir svårare för honom i fängelset. Så här säger han: än sen, falska eller hederliga syften, i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det glädjer jag mig över. Yes. Vad är det han säger? Är sanningen trots allt inte så viktig, eller vad är det han menar? Jag tycker att den brittiske teologen och författaren och prästen och ja, men det är samma sak där, vi kan göra ett långt CV, Tom Wright, resonerar i vanlig ordning på ett rätt så rimligt sätt. Han menar att det här helt enkelt handlar om vanligt folk som har hört talas om den kristna rörelsens framfart och som pratar om det på gator och torg. Alltså, har du hört, de har gripit en snubbe som påstår att det finns en ny kung och ett nytt rike. Och fattar ni att den kung som han snackar om påstås vara en judisk man som korsfästes i Jerusalem för ett gäng år sedan, fast som han i fängelset hävdar har uppstått från de döda, och att nu skulle han på något vänster vara hela världens herre. Fattar ni vilken skruvad story? Vanliga personer som genom sitt sätt att tala får Paulus att framstå som en rätt galen man. Att det är fullt rimligt att han fortsätter att hålls inspärrad. Medan Paulus tvärtom gläds. Så länge de säger att jag tror att Jesus är världens herre, då är jag nöjd, för det är så det är. Det blir jättebra. Återigen så är Paulus egen berättelse underordnad den större berättelsen. Och det är så han vill att det ska vara. För det är så han ser på tillvaron. En berättelse som han delar för att uppmuntra och vägleda sina vänner. Liksom Paulus vittnesbörd kan uppmuntra och glädja oss idag. Jag tänker att Paulus syn på livet är lite som ett eko av den saltarsalm som vi läste i tisdags morse på morgonbönen här i kyrkan. När vi var ett gäng som träffades och bad för veckan. Vi läste ur psalm 73 där det står så här. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Det här är ju ett vittnesbörd från en annan tid. Från en annan situation, men med samma budskap. Min berättelse är del av en större berättelse. Min sanning omsluts av en större sanning. Det gör inte mitt eget liv mindre, men det gör verkligheten större. De allra flesta av oss här har, vad jag vet i varje fall, de jag känner, ingen erfarenhet av det som var Paulus erfarenhet, att sitta i fängelse. Att mot sin vilja vara frihetsberövad, som man säger. Men jag vågar påstå att många av oss har erfarenhet av att på olika sätt ändå uppleva att man är fången. Man är fången av omständigheter. Kanske av destruktiva mönster, av strandade relationer, av det som är mitt liv just nu. En känsla av att trots att man i en mening är fri, så känner jag mig inte fri. Jag är inte fri. Och vi kan förbanna den situation som vi befinner oss i. Vi kan be att Gud ska ta bort det som står i vägen. Att han ska låta bojorna falla och dörrarna öppnas. Precis som Paulus fick erfara när han satt fängslad i Filippi 10 år innan det här brevet skrevs. För vi vet att Gud har kunnat göra det förut. Han borde kunna göra det igen. Och självklart ska vi fortsätta be att Gud ska gripa in Självklart ska vi göra det. Men Paulus liv visar oss också att frihet är någonting som går bortom de omständigheter som omger oss. Att frihet är något som går bortom den verklighet som är just nu. Där Paulus, trots att bojorna är starkare än någonsin, trots att dörrarna är fortsatt låsta, trots att han inte kan göra det som man allra helst längtar efter att göra, förkunna evangeliet överallt, så är det ändå han som får ingjuta mod i andra. Så är det ändå han som vittnar om en glädje som uppfyller hans liv och som han vill dela med sig av till dem han skriver till. Så är det ändå han som framstår som den friaste bland människor. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det är som om ingenting kan komma åt Paulus. Det här är inte ord från en man som har förlorat livsgnistan, som har resignerat under livets yttre omständigheter. Nej, det här är ord från en man som vet att han kommer att bli kvar och stanna hos sina vänner för att hjälpa dem till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus, skriver Paulus från fängelset. Återigen, Paulus berättelse är del av en större berättelse. Hans sanning omsluts av en större sanning. Men det stannar inte där. Det stannar inte hos Paulus och hans liv. För Bibeln lär oss att din berättelse också är del av en större berättelse. Att din sanning också omsluts av en större sanning. Om man i detta tänker att din sanning och din berättelse, att det är samma sak, att vi med din sanning menar din berättelse och tvärtom, ja, då är den ju unik. Eftersom du är unik. Och liksom Paulus låter sitt liv vittna om det som han har fått vara med om, så inbjuds vi att låta våra liv vittna om en större berättelse. Om en större sanning. Och visst, det kanske låter förmätet att vi på något vis skulle likställa oss med Paulus, en av dessa giganter i den kristna kyrkans historia. Fast det är inte det som det handlar om. Paulus är Paulus, och det ska vi vara oerhört tacksamma för. Men, som jag var inne på redan förra veckan, så är vi människor i ständigt behov av förebilder. Av många förebilder. Där Paulus är en, men där du och jag också inbjuds att vara det. För vi är det. Ni har exempelvis ser på vår församlingsledning. På Jonas och Sara, på Anders och Stina, så ser jag en samling vänner som jag vet har fått erfara hur livet har kostat på det senaste året. Var och en. Påtagligt. Där livets skörhet har gjort sig påmind mer än en gång. Där omständigheter har gjort att man inte alltid har kunnat göra allt som man önskar att göra. Men när jag samtidigt ser en samling vänner som mangrant sluter upp varje gång vi träffas för församlingsledning. Som gör det med både klokhet och ödmjukhet. Och som med sina liv visar att livet i och med församlingen, det är något som man både värderar och som man prioriterar väldigt, väldigt högt. Sådana vittnesbörd som kan ge mig både kraft att fortsätta gå och att fördjupas i min egen tro. Och när jag kommer till kyrkan söndag efter söndag och möter den som är nydöpt sida vid sida med den som just har genomgått en smärtsam separation. När jag ser småbarnsfamiljen som jag vet har haft ett rent företag att ta sig hit med trotsiga barn och borttappade bilnycklar. Jag vet precis hur det kan vara. När jag ser den som är så där härligt, lyckligt, nyförälskad, ta en fika med den som oroar sig för morgondagen. Då ser jag en mångfald som berikar mitt liv så oerhört mycket. Eftersom det här är en konkret påminnelse om att våra enskilda liv är del av en större verklighet. Och när vi sedan sida vid sida söker oss framåt för att tillsammans få ta del av bröd och vin, så är det en av de absolut vackraste bilder jag kan tänka mig. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Kan du se det jag ser när jag beskriver församlingen? Denna mångfald av livssituationer som tillsammans har fört samman att vara del av en större verklighet, av en större sanning. Om du gör det, så tänker jag att du liksom jag kan uppfyllas av glädje och tacksamhet. Utan att för den skull blunda för att gemenskap också innebär utmaning. Precis som Paulus liv var kantat av utmaningar. Men där den Jesus som formade Paulus liv, som formade hans sätt att tänka och agera, också vill forma våra liv, våra tankar, vårt sätt att vara. Med och för varandra. Och andra. Där våra liv, våra kroppar får vittna om det. Där gemenskapen är del av den större berättelsen som är Guds frälsningsplan för världen. När jag var 13 år så dog min farfar. Hela sitt liv hade han vandrat tillsammans med Gud. Även om de sista åren av hans liv kom att bryta ner hans kropp på ett rätt brutalt sätt. Han var inte den som han hade varit. Det sista minnet jag har av honom var när vi besökte honom på sjukhuset. Hur han låg i sin säng och hur livet verkligen bokstavligt höll på att rinna ur honom. Men hur han, precis när vi skulle gå, liksom lyser upp. Han tog min hand. Och hur han leende säger: vandra på den goda vägen. Efter ett helt liv tillsammans med Gud, efter två världskrig och en värdig förändring däremellan, så var hans hälsning till mig som fortfarande stod på tröskeln till livet: vandra på den goda vägen. Och det har jag gjort. Och det vill jag fortsätta att göra. Att vandra på den goda vägen. Med förebilder från den tid som har varit. Långt bak i historien och i mitt eget liv. Och sida vid sida med förebilder i det som är mitt liv här och nu. Och där min bön är att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Amen. Jesus Kristus, tack för att du är hela världens hopp. Tack för att du väntar på oss var och en. Tack för att du vill dela vandringen med oss var och en. Tack för att du gläds när vi var och en väljer att öppna våra hjärtan för dig. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig Johanneskyrkan och den nätverk av relationer som är vi. Herre, låt oss aldrig inse eller undgå att inse det oerhörda att du låter oss dela varandras liv för att vi ska få en större bild av vem du är. Och låt de insikterna och fördjupa vår glädje och vår tacksamhet att vi får vara del av en större berättelse, en större sanning där du är kung och där ditt rike varar för evigt. Och tack Herre för att vi får fortsätta den här gudstjänsten i tillbedjan till dig, du som är den högsta. Amen. Vi står upp.